Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder. Och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. När jag sitter på gynmottagning eller på ungdomsmottagning så är en av de allra vanligaste orsakerna till att en person kommer till mig är utebliven mens. Den mest logiska, vanligaste orsaken till utebliven mens är såklart graviditet. Och det tror jag ni alla har koll på. Men det finns väldigt mycket annat som kan göra att både ägglossning och mens faktiskt uteblir. Under korta perioder eller långa perioder. I veckans avsnitt av Babys podcast så ska vi försöka sortera lite i de olika orsakerna till utebliven ägglossning eller utebliven mens, hur man utreder det, hur man kan behandla det och hur det fungerar om man inte får sin mens och ägglossning och ändå vill bli gravid. Jag heter Rebecka, jag är gynekolog och med mig har jag som vanligt
Karina barnmorska.
Vi kör! Ja, Karina. Utebliven mens. Som sagt.
Det här kan du mycket mer om än jag. För jag kan inte så mycket om utebliven mens. Alltså jag förstår ju flera faktorer här. Men du ska få förklara desto mer.
Ja.
Definitionen utebliven mens.
Ja, man brukar säga så här. För man pratar ju om mensen är regelbunden, oregelbunden, gles eller de har uteblivit helt. Och är det som så att mensen kommer med mer än 35 dagars mellanrum, alltså att från första mensdag till nästa första mensdag, då pratar man att man har en gles menstruation. Och då kan det ju vara allt från då de här 35 dagars mellanrummen till att det kan vara 3-4 månader emellan. Och mensen har uteblivit mer än 3 månader så pratar man då om utebliven mens. Och vanligtvis så är det faktiskt så att man gör en utredning först efter 6 månader. Vi ska gå in lite på det sen, varför man väntar så himlans länge. Men det man gör vid utredningen är egentligen att det är som en detektivarbete kan man säga. Det finns väldigt många olika orsaker på olika nivåer i kroppen. Och då får man försöka luska i vad det här kan bero på. Ibland är det hormonellt, ibland handlar det mer om livsstilsfaktorer. Och ibland kan det handla om olika sjukdomar. Och som jag sa i inledningen, det här är något som jag träffar på väldigt, väldigt ofta. Särskilt på ungdomsmottagningar, där är det ju väldigt vanligt. Men även när jag liksom träffar de som är 23 år och uppåt. Så det här är en vanlig grej. Och jag tycker att det är lite spännande med de här de här patienterna, de här kvinnorna som söker för utebliven mens, just för att det är ett detektivarbete och man måste tänka helhet. Man kan inte bara stirra på blodprover, man måste liksom, vem har jag framför mig? Hur lever den här personen? Hur mår den här personen? Det tycker jag är spännande att jobba med.
Men du ser ju då, Rebecka, på olika mottagningar också. Allt från barnmorskemottagning till ungdomsmottagning. Så du ser ju verkligen hela spannet. Jag som jobbar mer kliniskt på sjukhus med födslar och tiden därefter. Lite tid där innan också, antenatalt. Men ser ju inte så många av de här, så... Ja, och dessutom så tycker du att det är superspännande, så
ja.
Vi ser ju fram emot mer information här. Men du, en fråga till dig direkt, jag vet att man säger primär och sekundär amenorré.
Precis, amenorré betyder ju utebliven menstruation, och primär betyder alltså att den här personen har aldrig haft en menstruation. Och då är det ju så här att det är ju normalt att få sin första mens någonstans mellan 10 till 16 års ålder. Men om en ungdom har liksom fyllt 16 år och inte fått sin första menstruation, då kallas det för en primär amenorré. Är det så här att det är en sekundär amenorré, då har vi en person som faktiskt har menstruerat. Behöver inte vara en regelbunden mens, det kan ha varit en oregelbunden. Men sen så försvinner den. Och sekundär amenorré kan ju dyka upp allt från 14-15 års ålder och liksom hela livet egentligen. Om man ska hårddra det så kan man ju på sätt och vis kalla klimakteriet och den allra sista menstruationen också för den sekundära menorré. Men där finns det ju liksom en rimlig förklaring till varför mensen upphör. Men det är det som är skillnad då, primär och sekundär. Har den här personen menstruerat tidigare eller inte?
Och när ska man söka vård då?
Ja, om man pratar om primär menorré, att aldrig ha fått sin menstruation, då brukar vi utreda det från 16 års ålder. Eftersom det är helt normalt att få sin första mens när man är 15 och ett halvt, liksom, så kan man sitta lugnt i båten och vänta. Det enda undantaget är egentligen om det är så att den här ungdomen har fyllt 14 och inte har fått några tecken till det man kallar för sekundära könskarakteristika. Det vill säga inte fått någon bröstutveckling, inte fått behåring i underlivet, alltså på vulva, eller behåring under armar och så vidare. Då kan man börja utreda redan vid 14. Och när ska man söka vård? Jo, som jag sa förut så... Vi brukar ju utreda efter 6 månaders amenorré. Och att vi väntar så pass länge, det är för att det är så himla vanligt med sekundär amenorré. Av massa olika orsaker. Så att om vi skulle utreda redan efter 3 månader så skulle det vara så väldigt många som var helt friska. Och där ägglossningen och mensen bara tickade igång av sig självt. Så därför har man satt den gränsen. Men däremot tycker jag att om det är så att mensen är utelivet och man... är väldigt orolig, då tycker jag att man ska söka. Man kan alltid diskutera om man ska utreda eller inte. Och om det är så att man också har några andra symptom, att det är något mer som har hänt i kroppen, förutom att mensen har upphört, så tycker jag också att man ska söka. Och det kan till exempel vara huvudvärk, synpåverkan, att man plötsligt ser sämre eller har liksom fått ett inskränkt synfält. Kraftig viktuppgång eller viktnedgång, smärta, tarmsymptom, alltså någonting annat som inte är som det brukar. Då tycker jag att man ska söka också tidigare och inte vänta 6 månader. Så man kan alltid göra så att man rådgör. Ska vi utreda eller ska vi vänta?
Men du var inne på där tidigare när man är 14 år. Det är väl inte många 14-åringar som tänker att nu måste jag söka för att jag inte fått min menstruation?
Jo, det skulle jag faktiskt säga att det är.
Okej, okay. Är jag som lite efterbliven?
Nej, det tror jag inte att du är, Carina, men jag tror att du kanske inte jobbar på ungdomsmottagning på samma sätt.
Nej, inte det.
Nej, men de har massor med frågor om det.
Ja, men det är jättebra.
De kanske inte kommer till mig då, såklart, som läkare. Men de frågar barnmorskan på ungdomsmottagningen. De frågar sin skolsköterska. Till exempel. Det är jättemycket funderingar kring varför har alla andra som det då känns, fått sin mens. Varför alla tjejer i klassen mens utom jag? Så de funderingarna kan komma ännu tidigare.
Liksom, jo, men det tänker jag. Men det förstår jag. Och jag tycker det är jättebra att man tar kontakt med skolsköterska, att man pratar med varann och så vidare. Men därifrån att själv söka, vad mer så jag tänkte att man, vilket jag tycker är suveränt och jag tycker det är fantastiskt att det finns så många bra ungdomsmottagningar idag som man som ung vänder sig till.
Ja, och det som är så bra, det är liksom en låg tröskelverksamhet verkligen. Jag tror att ungdomarna inte riktigt uppfattar det som när de kommer på att droppa in på ungdomsmottagningen eller ringer och frågar. Jag tror inte de uppfattar att de söker vård. Jag tror att de bara så här, jag undrar över det här och vill att barnmorskan ska svara. Så många av dem blir kanske lite förvånade när barnmorskan säger, då ska du få en läkartid. För då fattar de så här, jaha, nu är jag plötsligt inkastad.
Först då så söker de hjälp eller vård. Ja. Rättare sagt.
Ja. Så, men det är mycket sådana frågor.
Men det är väl underbart tycker jag att det finns en öppenhet där och att vi har kommit så långt får vi väl ändå säga i Sverige där ungdomar då känner sig välkomna och kan komma med sina funderingar och frågor och att de kanske inte känner det här som du säger att de söker vård utan de vill bara ha svar på en klok enkel fråga.
Mm.
Fantastiskt.
Mm. Ja, det är helt underbart att jobba med ungdomar, måste jag säga. Det är jätteroligt.
Vi ska öppna upp fler sådana. Så ännu fler. Precis.
Om det är någon ungdomsmottagning som behöver en doktor så kan ni skicka ett mejl till mig. Jag älskar att jobba med.
Ja, det också. Ja,
Ja nej men jag tänkte på det. Jo, det här med när man ska utreda, oavsett om det är en primär eller en sekundär, men det är så, utredningen är ju i stort sett likadan. Och det man gör helt enkelt är att man tänker på de olika nivåer i kroppen där någonting kan hända som stänger av ägglossning och menstruation. Och då brukar man prata om att det dels är det två nivåer i hjärnan. Det är hypotalamus som är liksom den högsta chefen som bildar signalhormoner som styr vår menscykel. Sen har vi hypofysen där det bildas hormoner som då styr våra äggstockar. Sen nästa nivå är just våra äggstockar. Finns det ägg? Kan äggen mogna? Bildar äggstocken de hormoner som ska bildas och så vidare? Och nästa nivå är då livmodern. Finns det en livmoder? Finns det en slemhinna som kan ta emot de här hormonsignalerna och bilda en slemhinna som sedan stöts av i form av menstruation. Så här är det liksom det här nivåbestämmandet. Och utredningen går ju egentligen till så att man dels med hjälp av blodprover tar reda på om det är så att man har för mycket eller för lite av något hormon. Man försöker nivåbestämma hur funkar hormonproduktionen i hjärnan, hur funkar hormonproduktionen i äggstockarna. Och sen brukar man också göra en gynekologisk undersökning. Framförallt vill man ju då veta om man inte liksom haft menstruation tidigare. Finns det en livmoder? Finns det äggstockar? Det finns ju faktiskt avvikelser där man kan vara född utan en livmoder. Och det är klart att då får man ju ingen menstruation. Men man vill också veta, är slidan helt öppen? Det finns ovanliga tillstånd där liksom slidmynningen är helt stängd. Där slidkransen liksom inte har någon öppning. Och då kommer ju inte menstruationsblodet ut heller. Det kan vara en orsak till primära menorré. Och så brukar man göra ett ultraljud för att titta på äggstockar och livmoder. Och så får man liksom lägga ihop ett litet pussel.
Ja, men pussel. Men du, om man ser då till den här, när man inte har någon slidöppning som du sa, fortfarande har menstruation.
Mm.
Var tar mensblodet vägen då?
Mm.
Jag förstår att till viss del tas det upp av kroppen, men hur funkar det?
Det blodet stannar ju kvar i slida och i livmoder, så att om det är så att den här, det är oftast en väldigt ung person det handlar om. om den personen har börjat menstruera, kanske haft en eller två menstruationer, om blodet inte har kommit ut, så brukar väl det kanske inte ge så mycket symptom. Men på sikt, när det här när liksom menstruationen fortsätter månaden därpå och fortfarande inte kommer ut, då brukar det ge smärta. Det gör ju ont. Det fylls ju liksom på.
Exakt.
Ja.
Ja, det är så jag tänker. Det kan ju inte vara så en längre tid.
Nej.
Månad efter månad, utan att det ger sig till känna med andra symptom liksom.
Så är det.
Mm.
Och det här är ju väldigt ovanligt, kan jag säga.
Ja, förstår du.
Någonting som jag flaggade lite igen förut var ju det här med helhetsbilden. För det jag sa nu, det är ju det här väldigt medicinska utredningen med hormoner och undersökning och ultraljud. Men väldigt mycket av utredningen vid utebliven mens handlar ju också om att höra lite grann, men hur är livet liksom? Hur mår du? Lever du under stress? Hur trivs du hemma? Hur trivs du på jobb eller i skola? Man sneglar ju lite grann också på vikt och längd. Är det här en person med undervikt, en person med övervikt? Finns det liksom några andra tecken i kroppen som talar för att det är någon annan hormonkedja i kroppen som är påverkad? Så att man får liksom ha vidvinkelkoll här.
Och nu är vi inne i det där pusslet du pratade om tidigare för att hitta orsaker.
Precis. För att ibland är det ju faktiskt så att man gör en utredning att allting ser liksom bra ut. Helt normalt ultraljud, normala blodprover, och ändå så kommer ingen menstruation. Och då får man ju liksom nysta i resten utav tillvaron. Man ska också komma ihåg att det finns ju andra system i kroppen som påverkar vår ägglossning och vår menstruation, som sköldkörtelsjukdomar till exempel. Det behöver man också kolla upp. Så att, ja, här får man liksom ta ett grepp.
Finns det några andra sjukdomar som kan påverka eller orsaka? Mm.
Det är så sköldkörtelsjukdom, både överproduktion och underproduktion av hormon. Ungdomar som har diabetes vet vi att de kan komma in lite senare i pubertet och också ha en försenad första mens. Jag har haft patienter som har haft ganska svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som har gjort att de har haft liksom näringsbrist. Och det har då gjort att kroppen stänger av sånt som den tycker inte är livsnödvändigt, som då ägglossning till exempel. Det finns ovanliga tumörer i hjärnan som producerar hormon som också kan störa ut menscykeln. Så det finns rätt mycket. Det är därför man liksom behöver ha de här vidvinkelglasögonen och tänka på hela personen när man gör utredningen.
Här behöver man nästan en checklista så att man inte har glömt att fråga alla de här sakerna.
Ja, precis. Och det är lite så, den kan man ju ha på papper eller så kan man ha den i huvudet. Men det är liksom lite så jag tänker när jag möter en person som inte har fått sin mens. Att jag har som en inre checklista när jag liksom så här försöker nivåbestämma lite grann. Var har det här gått snett? På vilken nivå liksom? Hur lever den här personen? Någonting som jag tycker har blivit vanligare och vanligare, det är att man hittar att orsaken till utebliven ägglossning och mens faktiskt är för mycket träning och för lite mat. Det är nästan den vanligaste orsaken nu, tycker jag.
Är det så?
Ja. I alla fall liksom de jag träffar. Så att jag ska inte säga att det kanske är så statistiskt rakt över liksom hela världen. Men när jag gör såna här utredningar så blir det definitivt den vanligaste.
Men du, är det våra kroppsideal eller är det det vi ser på sociala medier och hur man ska se ut? Kroppsidealet, det ska vara vältränat och smalt. Är det som påverkar oss?
Ja, jag tror absolut att det bidrar, det vi ser så att säga. En annan faktor tror jag också att liksom de som tränar väldigt intensivt eller tränar liksom på hög nivå, kanske elitsatsar till och med, att det här med kosten ofta glöms bort. Vill man träna så där mycket, så många timmar i veckan, så intensivt, så fine, gör det. Men då måste du också få i dig tillräckligt mycket kalorier för att kroppen ska mäkta med det här. Jag brukar ibland förklara för ungdomarna som drabbas just av det här, det är att när du tränar så här mycket utan att stoppa i dig tillräckligt med kalorier, så det du gör varje gång du kör träningspass, det är att du lever liksom på kredit. Du tar energi på ett kreditkort. Det vill säga du bryter ner din kropps egna vävnad för att kunna orka träna så här mycket. Men till slut så når man ju faktiskt någon slags gräns på sitt kreditkort. De flesta har ju liksom en limit där man inte får shoppa mer. Och det är lite så, där hamnar man. Den här liksom gränsen är att nu säger kroppen ifrån. Nej, men nu ska du hålla på så här, då kan inte jag lägga energi på ägglossa eller menstruera. Då stänger jag ner det. Tills dess att du ger mig mera kalorier.
Det är lite to pay back, jag tycker. Mm,
precis. Det var en ungdom som var så otroligt rolig. Jag sa så här, vad gör du när du har shoppat på ditt kreditkort och du hamnar liksom och inte har några pengar kvar och det stopp? Så här, jag ber mamma om mer
jag
pengar.
Ringer pappa. Ja, exakt.
Okej, okay. Jag får ta någon annan liknelse.
Det var inte då, det du ville höra.
Nej, det var inte riktigt. Då möttes vi inte riktigt där, så fick jag förklara på något annat sätt. Men jag känner att vi kanske har glömt bort det här lite grann med kost. Att vi faktiskt... Ja, men vad är en bra kost och hur mycket ska vi äta och vad så där. Att det glöms bort.
En bra och viktig träning, den behöver ju det här. Och du är ju dessutom kostrådgivare och vet ju vad som behövs i kroppen för att vi ska nå den där härliga, vältränade kroppen på bästa sätt.
Ja, och jag brukar oftast försöka hjälpa dem med att räkna ut liksom... Hur mycket behöver egentligen den här personen äta och av vad? För det är lite ospecifikt att bara skicka hem och säga så här, ät mer. Men hur mycket mer och av vad? Och det är inte så himla lätt att börja äta mer heller, för magsäcken kanske inte rymmer så mycket heller. Så att det kan bli liksom lite pyssel med att försöka göra energitätare mål, mellanmål och så vidare.
Bra med den strukturen, tänker jag också.
Ja.
Informationen om vad och hur och när.
Ja, och återbesök. Jag är mycket för återbesök och stämma av och hur går det och följa upp och sådär. Sen finns det faktiskt en annan, ett annat fall som är ganska, ja, men det, jag ser det ganska ofta, och det är att man söker för att man har slutat med någon typ av hormonellt preventivmedel och sen kommer inte mensen. Och så kollar man naturligtvis att man inte är gravid. Det är väl liksom första tanken, men graviditetstestet är negativt. Och så tänker man att okej, men då får inte jag min mens på grund av det här preventivmedlet. Det är en jättevanlig fråga. Hur lång tid tar det innan mensen kommer igång när jag slutar med p-piller? Jag har väntat ett år och den har fortfarande inte kommit. Och då är det viktigt att man inte... bara så slentrianmässigt skyller på sitt preventivmedel. För att effekten ligger inte kvar så länge. Det vet ju de som har glömt ett p-piller eller varit magsjuka och kräkt upp sina p-piller. Det räcker för att få igång ägglossningen hos väldigt många. Så att, är det som så att mensen dröjer eller ägglossningen dröjer efter att man har slutat med spiral eller p-piller någonting, då ska man inte tänka att det är läkemedelsfel, när man ska tänka, är det någonting annat?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
För det är också så här att om jag har stått på p-piller i 5 år så har ju det också maskerat om det har hänt någonting annat i kroppen under den tiden. Om jag har utvecklat någon hormonrullning eller någon annan sjukdom, någonting som stör min menscykel. Det har ju jag inte märkt av när jag står på p-piller. Så att jag tycker att man inte liksom ska glömma bort att det kan hända saker med kroppen under tiden som inte nödvändigtvis har med läkemedlet att göra, utan det ska ändå liksom utredas, tycker jag.
Då ska man söka vård eller hjälp?
Ja, precis. Sen kan det ju vara så att det kan liksom dröja, när man, till exempel att man slutar med p-piller, att det dröjer ett litet tag innan cykeln kommer igång. Det är inte alla som får ägglossning liksom efter en vecka eller två, absolut inte. Så att någon månad, 2, kanske 3. Men sen tror jag man ska ändå ska fundera på om det är någonting annat som spökar för en. Sen, vi fick också en fråga. Jag tänkte att det var liksom nästan den här frågan som var lite upprinnelsen till att jag föreslog att vi skulle göra det här avsnittet. Så jag tänkte att jag skulle läsa den. Det är alltså från en av våra följare och lyssnare. Den är så här. Jag försöker bli gravid. Jag har slutat med p-piller sedan 5 månader tillbaka. Och sedan dess har jag inte återfått min mens. Jag skulle uppskatta om ni kunde prata lite om vilka orsaker till utebliven mens eller ägglossning som finns. Samt vilken hjälp man kan erbjudas för att ändå kunna bli gravid. Är det vanligt att det dröjer innan cykeln kommer igång flera år av p-pilleranvändning? Jag fick utskrivet Provera, som de är ett syntetiskt gulkroppshormon, vilket gav en liten tillfällig blödning direkt efter behandling, men ingen mer blödning efter det. Finns andra behandlingar? Det var ju många frågor i en här, kan man säga. Vi har pratat lite om olika orsaker till utebliven mens och ägglossning.
Jag tänker att det är många som sitter på samma frågor.
Mm. Precis. Den här också, är det vanligt att det dröjer innan cykeln kommer igång? Det kan det göra, men kanske inte 5 månader som för den här personen. Just det här med att den här personen har fått provera, det där skulle jag vilja berätta lite om. Det är också en del av utredningen ibland, att vi ger gestagen, som då är syntetiskt gulkroppshormon. Och varför gör vi det? Det är många som tror att vi gör det för att liksom på något sätt kickstarta cykeln. Det är inte det, för att det är inte riktigt så det funkar. Utan det vi gör det är att vi egentligen testar om den här personen har en egen östrogenproduktion. Kan den här personen bygga upp en slemhinna i sin livmoder och sen stöta ut den? För det man gör när man ger det här läkemedlet då i 10 eller 14 dagar, det är att man liksom lite låtsas för kroppen, lurar kroppen att det har varit en ägglossning. Man har en viss nivå av det här hormonet så länge man tar sin tablett, och sen när man slutar så sjunker nivån och det är en signal till livmodern att blöda. Så det här är ett indirekt sätt att testa. Har den här personen östrogenproduktion, kan den bygga upp en slemhinna i livmodern? Så det är en del av utredningen, men det betyder inte att man liksom kan på något sätt väcka en sovande menscykel eller en sovande ägglossning med det här läkemedlet. Det så funkar det inte.
Hur långt står man på det? Eller ger man det?
Nej, men det här ger man ju egentligen bara som en 10-dagars kur. Man kallar det för gestagenutsättningstest. Så att det är en väldigt kort period som man ger det här. Och som sagt, det är egentligen inte en behandling, utan det är en del av utredningen. En del av pusslet som man lägger. För just den här personen kan jag då tycka, slutat med p-piller sen 5 månader och inte fått tillbaka sin mens då. Och nu är den här frågan också någon månad gammal sen vi fick den. Det här är ju en person som jag tycker ska ha en läkartid att utredas. Att man ska kolla lite blodprover, att man ska göra ett ultraljud och titta på äggstockarna. Man ska prata om det här med kost och träning och stress och liksom försöka kartlägga var det här problemet sitter. För frågan om behandling, det beror ju väldigt på vad det är vi hittar. är det som så att man inte ägglossar för att man har en hormonrubbning som PCOS, som jag vet att vi har pratat om tidigare i ett avsnitt. Det har ju sin behandling och det har ju liksom sitt spår om man vill hjälpa till att bli gravid. Men beror utebliven mensen på att jag tränar för mycket och äter för lite? Ja, men då är det ju kost och träning och livsstil vi ska jobba med, eller stress. Eller beror det här på sköldkörteln? Ja, men då är det ju det vi ska behandla. Så att det finns ju väldigt mycket olika behandlingar, men de är ju också... Alltså vilken behandling det blir beror ju helt på vad utredningen visar och vad man tror är orsaken till att ägglossningen utblir. Så det finns inte så här one size fits all när det gäller det här heller.
Men jag vet att vissa lyfter, och det kanske inte är det vanligaste av de här orsakerna, men miljöombyte. Alltså miljöombyte kan ju betyda till exempel att jag är på resa eller reser väldigt mycket eller har precis bytt jobb, plugg, som också är en del av miljöombyte. Det skulle väl kunna en viss orsak också.
Absolut, man pratar ju ibland om att det här med att resa och resa långt och resa över datumgränser, att det faktiskt kan rubba menscykeln. Men då är det ju oftast att man kanske får sin mens eller sin ägglossning för tidigt eller för sent. Ja, men då är den kortvarig. Ute blir det liksom 5-6 månader, om man inte är en väldigt globetrotter förstås. Men, nej, men då är det ju något annat. Men det är ju så här att visst kan miljöombyte, stress, påfrestning, visst kan det rubba. I alla fall om det liksom blir långvarig stress. Vi bildar ju ett hormon som heter kortisol när vi stressar, och det har ju liksom en koppling också till våra övriga hormonaxlar i kroppen. Så att sådana faktorer finns ju också som man ska...
Som kan påverka.
Ja,
absolut.
Så är det. Och det är också därför vi liksom, till exempel på ungdomsmottagningen, vi frågar de som har utebliven mens eller sekundära menorré. Men hur är det i skolan? Hur trivs du? Hur trivs du hemma? Är det något bekymmer? Det är ju en del av utredningen också, att kolla hur är måendet och hur är stressnivån och hur är livet?
Men du, jag tänker på en annan sak, Rebecca, och det är ju faktiskt att klimakteriet, och då pratar vi ju som att klimakteriet, det händer ju först liksom när jag är urgammal. Efter 40 års ålder, då är man ju supergammal. Fast inte.
Tack.
Nej, ja, inte. Nej. Men för vissa så hamnar vi ju, för vissa har pratat om det här tidigare också, men för vissa så hamnar man ju i klimakteriet ganska så mycket tidigare. Och det här kan ju faktiskt också vara en orsak. Dels att jag är där runt 40 år eller äldre, men för vissa redan mycket tidigare. Och det kan ju vara en orsak till den här både oregelbundna och eller uteblivna mensen.
Absolut. Och det finns ju något som då heter för prematur ovariell insufficiens, eller POI. Och det som förut kallades då för tidigt klimakterium, även om vi inte använder det uttrycket idag. Så det är ju också någonting som liksom ingår i utredningen, och det är bland annat därför vi tar blodprover. För då hittar vi det, då ser man att östrogenet är väldigt lågt och att FSH, alltså signalen från hypofysen ner till äggstockarna, att det är förhöjt. Så att det är ju någonting som liksom ingår i det här svepet som vi kollar av. Men som sagt, man ska även, som du sa, Det är helt normalt att komma i klimakteriet mellan 40 och 60 års ålder. Så att visst kan det vara så att en utebliven menstruation när man är 41 eller 42, att det faktiskt är klimakteriet. Inte jättevanligt, men ibland är det ju det som är förklaringen. Så då blir också den här frågan från våran lyssnare här, liksom, hur gör man, hur kan man behandla om det är så att jag önskar att bli gravid? Det blir samma tråkiga svar där, att det beror så väldigt mycket på orsaken till att mensen har uteblivit. Är det PCOS? Går det att ägglossningsstimulera med tabletter till exempel? Eller behöver du hjälp med att gå upp i vikt eller ner i vikt? Eller är det faktiskt så att äggen är slut? Ja, då går det ju inte att stimulera någon ägglossning för att bli gravid. Då kanske fertilitetsbehandlingen faktiskt blir en äggdonation. Hur man ska hjälpa en person med utebliven mens som blir gravid, då måste man ju först också ha utrett vad är det som ligger bakom. Vad är orsaken?
Och var vänder jag mig lättast eller bäst?
Det beror ju lite grann på ålder och var vi bor, såklart. Är det så att man är ung, under 23 år, i vissa regioner upp till 25 till och med, så skulle jag säga ungdomsmottagningen, just för att det är så låg tröskel och liksom lätt att få tid där. Bor man i en region där man kan vända sig direkt till gynekolog, så tycker jag att man gör det. Det finns också möjlighet att söka digital vård. Där kan man ju kolla blodprover och prata livsstilsfaktorer och sånt. Man kan göra ultraljud digitalt, så att då får man i så fall få en remiss för det. Och är det så att man bor i en region där man inte kan komma direkt till gynekolog utan remiss, då börjar man på sin vårdcentral och då gör de den grundläggande utredningen med blodprover och liksom koll kring kost och träning och så vidare, och så remitterar vidare. Så det är lite olika vilken region.
Förlåt, fortsätt.
Nej, för jag tänkte på det du sa i början, att det här är ju ingenting som du jobbar med. Och det är inte så konstigt, för att det här att utreda en utebliven menstruation, det är en läkaruppgift. Det gör inte barnmorskorna på ungdomsmottagningen heller, utan om barnmorskan på ungdomsmottagningen där jag jobbar träffar en ungdom som säger min mens har varit borta ett år, då säger hon till att den här ungdomen får en tid till mig som läkare. Så att det är en läkarutredning helt enkelt.
Men du, informationen är ju bra, för att nu har ju du gett en hel del tips om vilka orsaker som kan leda då till oregelbunden, eller det vi kanske framförallt pratar om, utebliven mens. Och att man tänker till själv, när du inte får frågan om det här som Rebecca nu har rabblat upp, så kan du själv tala om att så här och så här är det med det här. Så att den läkare kan lägga det här pusslet på ett bättre sätt. Så att man snabbare får hjälp.
Ja, precis. För så här är det ju. Vi är ju beroende av att patienten också berättar så mycket som möjligt. För vi kan glömma att fråga saker eller glömma att tänka på saker. Så att, är det som så att man själv går och funderar på, så kan det här vara orsaken? Eller att man vet att men jag är viktstabil nu, men liksom för ett år sedan så gick jag ner 25 kilo i vikt. Ja, men berätta det då. Alla pusselbitar är bra. Så att ibland får ni hjälpa till och leda oss lite. Alltså utredningen är ju ett samarbete mellan läkare och patient, tycker jag.
Ja, men absolut. Men så tänker jag att läkare är ju människor och har olika kunskapsnivåer också. Och där, om man nu sitter på en vårdcentral, så kanske man inte tänkte just på att fråga om det här. Men då vet ni där ute att svara på det som inte är frågat om redan innan. Det är väl bra. Men du, var det något mer i den där frågan som vi fick av den där tjejen i mejlet? Vi har ju fått liknande frågor och det är ju troligtvis många som sitter med samma frågor. Mm. Finns det någon mer svar som du skulle vilja ge eller tips?
Jag skulle vilja egentligen, vi har liksom svarat på alla delfrågor, men det som jag skulle vilja på något sätt sammanfatta det med är att om menstruationen inte återkommer när man har slutat med p-piller till exempel, eller p-stav kan man också tänka, eller p-spruta, att man kan ha lite tålamod 2-3 månader. För det kan ibland vara så att det är segstartat. Men håller det på 5-6 månader som för den här personen, om man dessutom då har en graviditetsönskan, så ska man ta kontakt med läkare. För att det det är liksom, det är klart att man kan tänka igenom lite grann sin egen situation. Hur har jag det med kost och träning och stress och andra symptom? Men en del kan man faktiskt behöva kolla med blodprov och ultraljud för att få hela bilden. Och att man ska tänka på att även om mensen var helt super klockrent, regelbunden, ägglossningen alltid liksom på samma dag i menscykeln innan jag började med mitt preventivmedel för 5-6 år sedan, så kan ju saker och ting ha hänt under de här 5-6 åren som jag inte har märkt av. Så ja, sök.
Men du, en annan sak, det är ju att stress kan leda till oregelbunden eller utebliven mens. Så jag tänker, stress hamnar vi ju i många gånger i livet. Det händer oss olika saker. Och här skulle jag kanske också rekommendera att man tar stöd och hjälp av att man kanske eventuellt behöver gå i terapi eller bara prata med någon. Och här finns det väl då olika ställen att vända sig till. Ungdomsmottagning beroende på ålder, eller att man söker sig till sin vårdcentral. Eller finns det många digitala tjänster hjälp där också?
Mm.
Att det kanske är en del av det här.
Mm. Ja, och det, jag tänker att om man liksom har uteslutit alla, vad ska man säga, alla liksom sjukdomar eller hormonrumningar som kan ligga bakom. Och om man liksom får det här rådet att ja, ät bättre, träna lagom, stressa mindre. Det är inte så himlans lätt att göra livsstilsförändringar på egen hand. En del är ju så här superfokuserade och starka och fixar det, men jag tror att vi alldeles vanliga mellanmjölksmänniskor kan behöva lite tips och råd och guidning liksom. Både när det gäller kost och träning, och också det här med stress och mental hälsa. Att man inte ska känna att man ska fixa allt själv. Men det finns folk som har gått långa utbildningar just för att hjälpa andra människor med det här. Så ta den möjligheten när den finns. Och som sagt, det är inte så att, det är, att få den här hjälpen bara liksom är förbehållet de som har ett välfyllt bankkonto. Utan det här kan man få via den vanliga regionfinansierade subventionerade vården också.
Och finns inte den nära, alltså finns mycket av de digitala hjälperna idag.
Ja.
Och du precis nämnde förut att man kan vända sig dit, och om man behöver göra utredningar som ultraljud eller någon annan undersökning så blir man remitterad. Och då är min fråga till dig, är det då så att man blir remitterad till närmsta sjukhus eller vårdenhet? För det kan ju vara, man kan ju befinna sig var som helst i Sverige. Du kanske sitter i Stockholm, Göteborg eller någon annan plats i Sverige med din digitala hjälp, men den här kvinnan sitter uppe i Norrland. Men då går remissen till närmsta vårdenhet.
Ja, alltså jag kan inte svara för alla digitala vårdgivare riktigt hur man jobbar, det törs jag inte, men där jag jobbar, där gör vi ju så att vi i så fall skickar till närmsta där man bor. Vi har inte liksom något speciella avtal att man bara ska gå till vissa mottagningar, utan vi kan skicka remiss till alla kliniker, så då försöker man ju ta någon som är nära såklart.
Jo, och det är det jag tänker, att det ska ju vara enkelt och lätt att kunna ta sig dit, för att det fallerar ju många gånger på grund av att jag har 30-50 mil till närmsta vårdenhet där man har den här kompetensen liksom. Ja, men vad bra. Då vet vi att det ofta funkar i alla fall. Kanske inte alltid. Vi kan aldrig säga alltid.
Nej.
Har du några avslutande ord vad gäller utebliven mens, Rebecca?
Ja, men jag skulle kunna sammanfatta det som att det är vanligt att det har en väldigt stor mängd olika orsaker i olika åldrar och olika livssituationer. Att det kan vara något som pågår en kortare tid eller en längre tid. Det här är liksom, det är ett samlingsnamn för väldigt många olika saker. Och att våra kroppar ofta reagerar med att stänga av ägglossning och då också menstruation. När det liksom saknas någonting i kroppen eller ja, vi tränar för mycket, äter för lite eller stressar eller att det är någon annan sjukdom på gång. Och det viktiga är också att veta att det här är någonting som går att utreda. Det är ett litet pusslande för att ta reda på orsaken. Och sen finns det en mängd olika behandlingar som är helt enkelt beroende av vad man hittar för orsak. Så att även här, det känns som att jag alltid säger det här med individuell bedömning, utredning och behandling. Men så är det med det här. Och det är det som är charmen tycker jag med det här att vara läkare och träffa patienter. Att det ska vara nytt för varje person som kommer in på mitt undersökningsrum.
Ja, det går ju inte. Även om vi har våra mallar och checklistor så måste vi tänka utanför de ramarna. För det är ju faktiskt en unik individ som vi har framför oss varje gång.
Mm. Det är därför det heter läkekonst.
Ja, exakt. Aha. Barnmorskekonst också.
Ja, precis.
Ja. Där är vi.
Mm. Konstnärer.
Och där är vi i Babys podcast för att förhoppningsvis bringa mer kunskap och med det trygghet för er. Vi är snart tillbaka, Rebecca.
Det är vi absolut.
Ja, så följ oss. Babys podcast finns där poddar finns och Instagramkontot heter Babys podcast. Väldigt enkelt att följa. Ta väl hand om er. Ha det gott. Hör snart, Rebecca, och hör snart där ute. Hej så länge.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.